Klockan är 10:52. Dags att fucka ur.
Perfekt ju. Du lyssnar på Gräv bort Skåne, en podd från Sydsvenskans kulturredaktion. Jag heter Filip Gifte Svensson och med mig har jag
Maria G. Franke
och Rakel Chokri.
Hej!
Hallå!
Hallå, ja.
Tjena!
Maria, du har ju varit en elak jävel en gång i tiden.
Ja.
Och nu är du ute på ett slags förlåt-turné kan man säga.
Kalla det vad fan du vill.
Häromdagen var du med i talkshow i P1 för att be om ursäkt inför hela svenska folket. Varför var du där?
Det var inte riktigt därför jag var med, om jag ska säga varför jag var med, men vi kan förenkla det och säga att det var så. Jag skrev för över 30 år sedan om Peter Jöbacks första album i Nöjesguiden. Jag gav lägsta betyg. Det var en dödskalle. Skrev en väldigt taskig recension helt enkelt. Han blev ledsen över den. Han har återkommit till det flera gånger genom åren. Att det där var någonting som tog honom ganska hårt. Mm. Han var bara 22. Ganska osäker på vad han egentligen så här, skulle vara för slags artist och så.
Mm. Och du var ju typ samma ålder?
Ja, jag var 5 år äldre. Men jag kan liksom inte, så jag kan verkligen inte klaga på att jag var ung och grön. Och så, för jag hade jobbat på Nöjesguiden i ett par år. Innan dess har jag jobbat på Kvällsposten i 6 år. Jag var ändå ganska garvad även på den tiden. Men han har återkommit till den här recensionen med ojämna mellanrum genom åren och kommenterat den. Och förra helgen så var det en intervju med honom i Dagens Nyheter där han återigen alltså kommenterade just den texten. Och han sa så här, det var hemskt faktiskt. Det är klart att man som recensent ska skriva vad man tycker, men recensenten tog i så väldigt. Ingen kritiker gillade mig i början.
Mm. Och verkligen inte Maria Franken.
Och verkligen inte jag då.
Men vad har du känt genom åren varje gång han har dragit upp det här?
Att det är ett sår även hos mig. Mm. Och det är alltså sådär, inte för att det är synd om mig, men det är sådär, det här är någonting som har gnagt i mig. För att jag vet att jag gjorde ett dåligt jobb. Mm. Jag är bättre än så där, och jag är också jag var bättre än så då också. Det var så otroligt formuleringsglädje i den här texten. Mm. Nu när jag återvänder till den, men jag använde ju mina färdigheter på helt fel sätt. Jag tyckte inte att jag lyckades förklara varför egentligen. Vad var bristerna? Varför tyckte jag det var så dåligt? Utan jag bara tog chansen att stövla på och liksom begå ett lustmord. Typiskt dåligt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vi tassar lite omkring här. Mm. Men vad var det egentligen du skrev som sårade honom så mycket?
Jag skrev ju, vad som hände efter den här DN-intervjun var att jag skrev en text också om hela den här grejen. Det var också första gången jag har trott genom alla år att det värsta med den texten var att jag avslutade med så här lite fyndigt då, skicka ett vykort eller skicka en present till Peter Jöback på alla på Menlösa barnsdag. Vilket ju är, alltså jag, när jag skrev det så vet jag att vad jag menade var att det var liksom men, att det var en menlös skiva, men alltså inte ett sägande, men det är ju inte riktigt det som den dagen signalerar, så att det landade ju mycket värre hos honom än vad jag menade från början. Och jag har
det,
hela,
det landade helt enkelt som att du menade att han var ett menlöst barn.
Ja, eftersom det var det jag skrev. Och då så gick jag till, jag kontaktade en gammal kollega som hade tillgång till våra lägg från den tiden för att se just vad var det jag skrev egentligen. Och då insåg jag att ja, men det var ju allt, det var ju inte bara det, det var ju allt var dumt. Och jag tänker inte citera någonting. Jag av liksom vilje så citerar jag ingenting där i min krönika, och vilje så svarar jag nej när Daniel Sjölin bad mig liksom läsa upp någonting i radion, och nu vill jag inte heller, för jag vill liksom inte, jag vill bara att den ska vara död, den texten, för så många som möjligt.
Något lite smakprov kan vi väl ändå få?
Nej, Filip. Inte ens du.
Okej, men det du skrev i din krönika var i alla fall, även om du inte citerade ur din liksom, hårda sågning, men du skrev så här att du borde veta bättre och du kan inte skylla ifrån dig, att du raljerade över hans medverkan i Melodifestivalen 1990, och du nämnde hans musikalroller i Grease och Fame på ett tveksamt sätt. Och skrev att du blev beklämd över att höra hans röst. Och sen då, på det så avslutade du då med att skicka ett brev till honom då, den 28 december när det är medlösa barnsdag.
Jag skrev inte ut det. Jag skrev bara 28 december. Så. Jaha. Jag skrev inte, men ja, det är ju en petitess.
Det lämnar ju väldigt mycket åt fantasin när du inte vill berätta mer.
Ja, men fantisera på nu.
Men det du landar i, det är ju att så här, du säger att det här, att recensionen även hos dig har varit ett sår. Det är någonting som han har liksom återkommit till. Och sen så gör du ju faktiskt någonting i din krönika som är väldigt ovanligt bland skribenter. Nämligen att du ber ju faktiskt Peter Jöback om ursäkt. Du säger i princip förlåt för att jag skrev så elakt om dig. Hur kändes det? Var det självklart att du skulle göra det, eller ville du fortsätta vara lite tuff och stå fast vid det här?
Nej, alltså jag tror egentligen att jag har slutat vara tuff för länge sedan. Ärligt talat, så just det i texten, jag skrev det, jag suddade, jag skrev det. Jag tvekade om jag skulle ha med det eller inte.
Varför då?
För att det är någon, det finns ju ett mått kanske av kletighet i det. Plus att det riktar lite grann så här, uppmärksamheten mot mig. Lite grann att nu är det jag här som ska få be om förlåt för någonting som jag har tänkt på, och det har varit lite jobbigt för mig. Och det frågade de också i radio så där, om det var ungefär så här, om det var skönt för mig att nu fick jag lätta mitt hjärta. Och det var lite oväntad insikt nu när jag var med där och skrev om detta, att nej, det handlar inte alls om det, för att för mig känns ingen skillnad. Det känns inte bättre nu när jag tänker på den här gamla texten än vad det gjorde innan. Det är fortfarande som en sån här varningslampa i mitt huvud. Så här ska jag aldrig göra igen. Och jag är helt säker på att jag har gjort andra så här, alltså 40 år snart. Det är klart att jag har gjort ett annat övertramp. Det vore jättekonstigt annars. Och att folk har blivit ledsna och sådär. Men detta, det kommer bara att, jag kommer att bära med detta liksom. Det är inte borta bara för att jag har sagt förlåt. Nej. Men jag tyckte till slut så landade jag ändå i att ja, men det kändes anständigt att göra det. nu när jag ändå skrev den här texten.
Mm.
Typ så.
Mm. Men jag tycker man kan ju också se det som en liksom tidsmarkör. Det här liksom att det var ju ändå i en samtidsera på något, eller i en annan tidsepok om man jämför. Mm. Alltså 90-talet var ju, och särskilt då gissar jag Nöjesguiden, att det skulle vara lite uppkäftigt och elitistiskt och liksom hårt.
Mm.
Ni var ju liksom de coola liksom musikskribenterna.
Det var ju en jättecool tidning den tiden. Ja. Även om att jag kanske inte kände mig, alltså, jag kände mig inte riktigt som det, men det är klart att det är klart att det var vad jag uppfattade som. Mm. Det begriper jag ju.
Mm. Men vänta lite här. Mm. Jag har faktiskt sett bilder på dig från den tiden. Mm. Det är klart att du var cool. Kom igen.
Jo, men det ser jag ju nu.
Ja, men du kände inte det då?
Jag kände inte det då. Mm. Jag hade bara någon sån här, alltså då, nu har jag färgglada, nu har jag dagiskläder på mig, och då hade jag hade jag rotat i second hand-lådorna efter gamla glasögonbågar och färgade håret svart och hade jättemycket spray och så. Det var liksom bara ett annat sätt då, att se ut på.
Ja. Ja. Men också att liksom musikkritikens position var ju också mycket mer upphöjd då.
Mm.
Eller hur? Och att det alltså, var ett slags överste präst. Liksom att det spelade väldigt stor roll vad ni på Nöjesguiden då tyckte. Liksom. Mm.
Ja, men det var ju, det gick ju liksom på något sätt att lansera artister och band genom Nöjesguiden.
Ja.
På ett sätt som det hände inte riktigt genom, alltså i tidningsvärlden längre.
Nej, nej.
Jag står ändå fast vid att det ändå är liksom ovanligt att man liksom skriver en hel spalt där man liksom landar i, nej, men jag hade fel, man förklarar varför man hade fel, man förklarar att det här är något man har burit med sig. Som du säger, som ett varnande exempel att så här, du vill aldrig skriva så här igen.
Mm.
Och så landar du ändå i att du liksom ber honom om ursäkt. Och i vårt skrå så är folk fortfarande lite tuffa och macho.
Mm.
Och då är det väl ändå vanligare att om man har bråkat i spalterna och sedan vill bli sams, att man ber om ursäkt på ett annat sätt. Kanske när man springer på varandra på baren i park under bokmässan i Göteborg och liksom man står där och svingar varsin bägare öl och bara, nej men jag är jätteledsen, jag menar verkligen inte så, nej men jag är jätteglad för att du säger, jag bara, det här är bara ett fiktivt exempel. Eller vänta lite nu, när jag har faktiskt blivit sams med folk i baren i park och när man varit lite...
Så du har sågat?
Nej men som man har haft liksom något tjafs med och sen så har man försonats där. Mm. Jag hade ju en konflikt med Daniel Sonen.
Just det.
Tidigare känns som vänstersosse, numera för NATO och allt möjligt. Nej, men jag blev ju arg på honom när han liksom sa idén att han hade spökskrivit en text i Sydsvenskan som jag trodde att Håkan Juholt, då partiledare för sossarna, som han hade skrivit om Lemis, musikalen när den gick här i Malmö. Och sedan då så avsade sonen i Dagens Nyheter, jag fick läsa det där, att, nej men det var han som hade liksom spökskrivit den här texten. Han hade inte sett musikalen, utan hans kunskaper om Lemis hade han hämtat från Kalanka.
Och då gick topplocket till kulturchefen.
Ja, för att Daniel skrev ju också i Sydsvenskan. Så jag ringde upp och bara skällde ut honom så här. Det här var riktigt fult gjort. Du hade åtminstone kunnat berätta för mig att det här var på gång.
Mm.
Och sen så gick det några år. Vi liksom pratade inte med varandra. Eller jag vägrade prata med honom helt enkelt. För att jag är envis. Och sedan sprang vi på varandra på park. Många, många år senare. Och liksom försonades. Jag tror till och med det var någon så här kram inblandad.
Mm.
Så att det är så man brukar göra.
Mm. Och kände du, fick du då, eller frågan är vem som skulle be vem om ursäkt där egentligen, men kände du någon frid så efteråt?
Nej, men det jag kände då var så här att, nej, men jag hade fått fram min poäng och det fanns ingen anledning för mig att vara sur på den här händelsen.
Nej.
Jag tycker fortfarande det var dåligt gjort, men han behöver ju liksom inte, jag behöver inte bestraffa honom hela hans liv liksom.
Det är ändå stort tänkt.
Ja, precis.
Mm. Om man lämnar själva kritikerskrået och tänker på så här offentliga ursäkter i vår tid i stort, så kan man ju säga att det är ju inte så ovanligt, men det som gjorde Marias ursäkt ovanlig är att den kom från henne själv. Alltså att, jag menar att det var ditt eget initiativ och be om ursäkt, men det har ju varit ganska präglande för vår tid, den här liksom att så här, aktivistiska nätarkeologer gräver igenom arkiven och liksom tvingar fram offentliga ursäkter.
Någon trängs in i ett hörn.
Ja, precis. Ja. Så jag tänker till exempel på när det här drevet mot komikern Mr. Cool var sommar 2018. Då, det blir ju ofta så med drev att först riktas det mot liksom den aktuella personen, men sen ska man försöka dra in liksom andra i nästa led. Liksom. Och då till exempel Henrik Schyffert, då hade ju så här, jag tror det var Patrik Sjöberg som hade hittat att han typ 2002 hade dragit så här rätt grova pedofilskämt i en SVT-dokumentär. Och då liksom kom liksom hela svärmen mot honom och krävde, nu ska du måste be om ursäkt. Mm. Vilket han också gjorde. Liksom. För något som då också var, liksom det var ju liksom 20 år tidigare och också präglat av en annan tid. Liksom. Men då ska man ändå be om ursäkt för de här gamla synderna. Liksom.
Mm.
Och det är ju olika när det kommer från, alltså när man, hur innerlig är en ursäkt om den tvingas fram av ett massivt drev? Liksom.
Ja, nej men verkligen. Alltså på något sätt så har jag ju lite grann skrivit den här texten i mitt huvud i över 25 år.
Mm.
Mm. och nu
vänder du blad?
nej, men nu kom den ut. Och jag inser också att jag tyckte ju det var inte det att jag låtsades tycka, alltså det fanns inget, alltså den var inte oärlig på det sättet, den texten, att jag låtsades, alltså att det var ett spel, så att jag nu ska jag liksom använda den här skivan för att positionera mig och visa att jag är tuff, utan jag tyckte liksom, jag tyckte redan då hade jag en gen i mig som så där kunde uppskatta så här melodifestival, kommersiell musik. Det var liksom inte det som var problemet.
Nej.
Utan men sen så, ja, sen gick det fel i mitt huvud och i mitt omdöme så, som inte funkade. Nu är jag med Ted Lasso. Jag har helt snöat in på Ted Lasso.
Mm. Hela det här att, hur är han?
Snäll. Han väljer alltid glädjen och snällheten när folk är taskiga.
Men du avslutar också din krönika med att du nämner en låt som han gjorde 2007.
Mm.
Där han sjunger...
Min första skiva sågades och recensenter plågades, men varje elakt ord gjorde mig stark.
Ja.
Det blev ändå lite content.
För honom.
Ja.
Ja. Men att du skrev i krönikan att du hoppades att det verkligen var så, att han någonstans hade kunnat omvandla dina snabba och tanklösa ord till något värdefullt.
Mm.
Alltså att han blev stark.
nej men det, ja. Vad annat kan jag hoppas på? Alltså att det kunde generera någon sån här känsla av jag ska visa de jävlarna som han har kunnat använda sig av. Det hoppas jag verkligen.
Men nu har du då, liksom, första stoppet på den här Förlåt med turnén var då krönikan i tidningen och sen så var du med i talkshow i P1 för några dagar sedan. Är det några fler turnéstopp inplanerade eller är det så att folk kan boka in dig? På
jag är tillgänglig för bokningar nu. Ja, det är bara att höra sig.
Ja. Men Peter Jöberg kan inte hört av sen.
Nej.
Nej.
Peter, om du hör det här, hör av dig. Det är inte bara Maria som är på turné, utan det är även komikern Bassem Josef som Rake såg i helgen.
Yes.
En utsåld show på Slakthuset i Malmö.
Ja, alltså Bassem Josef var på Slakthuset.
Mm.
Två utsålda shower under hans turné som heter The Middle Beast Tour. Och jag har följt honom länge för att han blev känd för liksom, mer än 10 år sedan. Att han började kallas för The Jon Stewart of the Middle East. Och Jon Stewart är mycket känd amerikansk komiker som tidigare och även nu är tillbaka som programledare för The Daily Show. Och det som var häftigt med att vara på Slakthuset var att jag är ju runt på väldigt mycket så här kultur- och nöjesevenemang. Och man kan ju lugnt säga att även i en stad som Malmö, där en stor del av befolkningen har rötter i Mellanöstern, så på, liksom, flesta kulturpublikerna är ju rätt liksom, homogena och rätt vita. Och jag kan säga att på Slakthuset, det var ju liksom, det är Jimmy Åkessons mardröm. Liksom, majoriteten hade rötter i Mellanöstern. Kanske mer än hälften hade någon slags palestinasjalar eller så här vattenmelonsörhängen. Jamal El-Hajj, för detta socialdemokratiska riksdagsledamoten, var ju där. Och det var också så att komikern Bassem Josef skämtade ju om det här, liksom, att publiken var så brun.
Mm.
Säg att det kanske var mellan 30 och 50 personer som hade helt svensk bakgrund i en lokal där det går in typ 1000 personer. Och Bassem Josef liksom bad ju, liksom, han bara, ja, men ni som är typ helt svenska, räck upp handen. Och sedan så sa han så här, we have located the hostages.
men var det som att han inte var van vid att hans publik ser ut så? Eller är det, tror du?
Tvärtom. Nej, men tvärtom. Jag tror,
det brukar vara så.
Ja, nej, men jag tror säkert att det är så. Och framförallt tror jag att det har blivit så nu för att han efter 7 oktober så har han ju synts väldigt mycket i medierna.
Mm.
Och liksom kritiserat Israels krig i Gaza. Och han är ju gift med en palestinsk kvinna som fortfarande har massa släktingar som är i Gaza.
Mm.
Och de här klippen har ju verkligen blivit virala. Så att jag tror att det är en anledning till att väldigt många palestinier liksom kommer och ser hans shower.
Mm.
För att han har liksom blivit en liksom spokesperson liksom för, en, liksom, för solidariteten med palestinier.
Hur var stämningen i salongen inför att du skulle börja?
Alltså jag kände att jag tror det var otroligt stark stämning. Det var nästan som att vara på liksom festival.
Mm.
Att det märktes att han verkligen var efterlängtad. Och han har ju turnerat i USA, han turnerar runt i hela Europa. Och nästan överallt så säljer han slut.
Mm.
Jag hade bara tur att det var en kompis som hörde av sig mig dagen innan och hade en biljett över.
Mm.
Men det som var intressant var ju då att han, liksom, han börjar ju showa med liksom några så här skämt om liksom Israel. Och så säger han så här, men att alla vi som är här, vi kan liksom enas kring en sak, och det är så här, Israel can go and fuck itself liksom. Och det var ju så enorma jubel liksom kring det. Men den som gick dit och trodde att de skulle höra en humorshow om varför Israel är ett fruktansvärt land, eller att det de gör i Gaza är fruktansvärt, de blev ju verkligen besvikna.
Mm.
För att det var några minuter i början och så kanske slängde in en kommentar här och där. Men framförallt, men det här är en show som han hade skrivit innan Hamas terrorattentat och kriget. Så att majoriteten av liksom showen handlade ju om hans karriär i Egypten, hur han hade liksom varit så här regimkritisk, han hade kritiserat liksom Muslimska brödraskapet och militären, och hur han tvingades lämna landet för att han helt plötsligt, han anklagades för att vara Mossad-agent, och hans politiska humor gick ju inte hem där alls.
Nej.
Så han var tvungen att fly till, han flyttade, nu bor han i USA, i Los Angeles. Så att hans show handlar liksom till största delen om liksom, ja, men så här, rädslan för muslimer i USA. Men framför allt handlar den ju om liksom, diktaturerna i Mellanöstern. Mm. Och där han liksom sa så här att ja, men med Trump liksom har pratat om så här shithole countries. Men vi vet ju att det är shithole countries, för vi kom ju därifrån.
Men hur var stämningen då? Alltså, var det som att folk hade förväntat sig att komma dit och få höra ett liksom ensidigt brandtal? Alltså ett politiskt brandtal? Eller hur blev det då när han helt plötsligt riktade udden åt ett annat håll? Och inte bara mot Israel, menar jag.
Jag tyckte själv att det var jättekul. Mm. För att det här är ju lite av en nationalsport. Jag menar, jag är ju själv rötter i Mellanöstern. Mina föräldrar liksom föddes och växte upp i Turkiet, tyvärr. och om man, jag har ju många, känner ju folk från en mängd olika länder i Mellanöstern. Och jag vet ju att det är ju en nationalsport hos oss att snacka skit om våra länder. Mm. Vi vet ju att, jag menar, jag brukar ofta, alltså, det är inte så jävla roligt att ha rötterna där. Det hade varit mycket skönare om min släkt hade typ vuxit upp på Island eller någonting. Så man har sluppit alla liksom, folkmord och förföljelse, terrorattentat och sådär. Men jag tyckte att det var genuint roligt. Och jag uppfattade det som att folk i publiken också tyckte att det var jättekul. För att han liksom skämtade mycket. Han sa så här, ja, men om man är från Mellanöstern, ens föräldrar ger en tre val. Du kan antingen bli en läkare, en ingenjör eller en besvikelse. Mm. Och jag menar, det var ju mina föräldrars högsta dröm också. Liksom. Mm. Läkare eller ingenjör. Och sedan blir man inte något av det, så är man en besvikelse. Så att jag kände det som att folk liksom genuint uppskattade det. Mm. Men jag tror att det blev också liksom en... Det kändes också konstigt i huvudet att man vet ju vad som är aktuellt på nyheterna, och det är ju Gaza-kriget, kritik mot Israel och kritik mot USA som stödjer dem. Och sen så är ju showen så tydligt skriven innan det här händer, och att då komma dit och så få höra massa kritik mot liksom diktaturerna i Mellanöstern. Mm. Det blir ju lite, vad heter det?
Krock i hjärnan.
Det blir krock i hjärnan. Mm. Ja.
Men det kanske också kan vara något, alltså nu så här, lite fria spekulationer här från mitt håll, men alltså det kanske också kan vara en lättnad och liksom en liten att det kan vara skönt också att bara få något som går på, som inte handlar om kriget och som är en helt annan vinkel, för att, ja, men så, i det allmänna så här, att man bearbetar den djävulska samtiden.
En paus från det.
Ja.
Alla gånger. Men jag tror också att Bassem Josefs liksom styrka som komiker med rött, jag menar, han är ju egyptier. Hans styrka är att han liksom är jättetydlig och hård i sin kritik mot liksom diktaturerna i Mellanöstern, och sen också jättetydlig i sin kritik mot liksom rasismen och islamofobin i USA. Jag menar, USA, som han sa, deras hobby har ju ändå varit att invadera länder i Mellanöstern. Liksom. Och jag tycker att just att han kan stå för båda de sakerna är ju skitbra. Mm. För det är annars en kritik som många rasifierade kan få i Sverige till exempel. Att om vi kritiserar så här rasismen i Sverige, så är det alltid något jävla troll på Twitter som är så, med ditt land då? Och tillbaka och lös problemen i ditt land då? Är det så jävla perfekt? Och det kan man ju faktiskt inte kritisera honom för.
Nej.
Och han hade ett skämt som var väldigt roligt. Han sa så här, han bara, i USA så är det massa massskjutningar, det är massa vapen i offentligheten, det finns så här open carry-lagar. Och så sa han så här, men i Mellanöstern så har vi inte det här problemet. Vi behöver inte vara rädda för att privatpersoner bara ska börja skjuta massa folk. Utan i våra länder så är det regeringarna som står för massskjutningarna av medborgare. Det är en public service i våra länder. Det ligger ju något i den.
Precis, för att jag själv inte så bra koll på honom. Men man kan ju, det låter ju som att han klarar den här balansgången. För att komiker, man har ju sett flera exempel på komiker som får en stor following delvis på grund av sina åsikter liksom. Och det är, jag tror det är väldigt lätt att falla för trycket och bli mer av en aktivist liksom. För att jag tror det är ju trots allt svårt, alltså jag tror, på riktigt tror jag inte, många skulle kanske hävda motsatsen, men jag tror inte bara att så här, humor är ett effektivt vapen om man vill föra fram en politisk agenda. För att om ett skämt, ja men det finns en brittisk humorforskare som heter Christy Davis som har sagt att liksom ett skämt kan aldrig vara roligt och didaktiskt på samma gång. Det ena sker på bekostnad av det andra liksom.
Oho, didaktiskt.
Ja, men man, nej, men om man vill vara tydlig med så här, det här tycker jag, det här är fel, det här står jag för politiskt, då för att få föra fram det budskapet, då det sker alltid på bekostnad av humor, liksom på hur roligt det man säger är. Och jag menar, det, under liksom framförallt 10-talet så har det ju varit jättemånga komiker som har, ja men de har liksom besjälats av sin agenda för mycket, så mycket så att det har trängt ut humorn liksom.
Men det är väl också en kritik som riktas mot många komiker som jag sa, om liksom, vi är inte intresserade av dina politiska åsikter, så här, håll käften om det, utan bara dra skämt istället, clownjävel. Mm. Men är inte det lite, kan man säga att det antingen är eller? Finns det verkligen en sån hård linje som säger att, för det är väl klart att politiska skämt kan väl vara roliga också. Men är gränsen då att man mer blir, att man vill påverka publiken allt för mycket i en viss riktning, att då blir det på bekostnad av skämten?
Exakt. Eller? Mm. För att liksom en riktigt skicklig komiker, det ska ju vara, det ska finnas någon slags oförutsägbarhet. Alltså om man har liksom vilat för mycket på det ena benet så ska man snabbt byta till det andra. Det ska ju vara lite så här minerad mark liksom för att humor ska kunna uppstå. Om man vet vad udden är riktad mot liksom i, redan i skämtets premiss, så blir det inte kul. Liksom.
Ja. Är Jonas Gardell en del av det, eller är han ett undantag?
Han har väl varit med oss liksom, det här som man pratar mycket om under 10-talet i Sverige, men också i, eller det som i Sverige kallades för det allvarliga partiet i mitten. Alltså där man typ, man har en humorshow, man skämtar. Sen så här, dämpas belysningen, man släpper fram en liten pall. Det är en liksom
mer soft, intimt.
Precis, en så lite softad spot riktad mot den här pallen. Och så ska man då tala från hjärtat. Man kliver ur liksom komikerrollen och mer berätta liksom om ett trauma och så vidare. Det var ju Gardell lite så här skapare av. Mm. Och sen har det använts av liksom Henrik Schiffert i The 90s, av David Batra, av Måns Möller, av många, många andra.
Så det är liksom något annat? Eller är det en del av det du pratade om innan? Är det liksom två olika?
Det är väl en del av den trenden, skulle jag säga. Att man, jag tycker att det fenomenet med det allvarliga partiet i mitten visar ju lite på humors begränsningar om man vill kunna ta upp ett allvarligt ämne. För annars hade man ju vävt in skämten. Mm. Alltså, då hade ju skämten handlat om det. Men här är det så här, skämt om parmiddagar, skämt om lappar i tvättstugan, bryt, dämpa belysningen, David Batra börjar prata om sin tinnitus utan att skämta om det. Och sen bryt igen, nu börjar vi skämta om flygplansmat och annat igen. Så jag tror att att det finns en begränsning i humor. Om man vill vara rolig så kan man inte vara allvarlig samtidigt, skulle jag vilja hävda.
Konceptet är att bygga barriärer inom showen, där man liksom sorterar upp.
Exakt. Och Schiffert i The 90s, han har ju till och med ett resonemang om humorn i de här allvarliga partierna. Att när han var ung på 90-talet, då när du också var elak och han också var en tuffing som skulle vara ironisk och dryg. Mm. Han målade upp det som två dörrar. Mm. Allvarsdörren, humordörren.
Vilken ska jag gå in genom?
Exakt. Uh-huh. Och på 90-talet valde han alltid av lättja och rädsla för att konfrontera sitt eget inre. Valde han alltid humordörren. Men nu i den här showen så vill han då visa att han är mogen nog att kunna gå igenom allvarsdörren och prata om det här. Han bygger ju sin show kring traumat att han var så här sängvätare ganska högt upp i åldern. Och för liksom ett internationellt exempel är komikern Hannah Gadsby som hade en sån megasuccé med showen Nanette som är en väldigt så metashow där hon bryter isär liksom humorns mekanik.
So I'm not very experienced in you know controlling anger. It's not my place to be angry on a comedy stage. I'm supposed to be doing self-deprecating humor. People feel safer when men do the angry comedy. They're the kings of the genre. When I do it, I'm just a miserable lesbian ruining all the fun and the banter. When men do it, heroes of free speech.
Och hon hävdar ju bestämt i den showen att humor funkar inte. Det är att skyla över trauman och viktiga saker för att man måste hela tiden, man bygger upp en premiss, sen ska en punchline komma och lite ta udden av allt du nyss har sagt. Liksom. Så hon pratar ju också direkt från hjärtat och berättar om hur det var att växa upp som homosexuell i Tasmanien och den extrema homofobin där. Men hon menar att när hon har gjort det tidigare så har folk inte tagit med sig hennes budskap eftersom hon hela tiden har skämtat bort det. Liksom. Och då kan man ju, ja, jag tror helt enkelt att man, att många har velat få det till att velat kanske göra humor till något viktigare och allvarligare och att man tror att man kan få båda delarna, men jag tror faktiskt att man skulle kunna hävda att nej, vill du göra riktigt bra humor så kan du inte vara besjälad av en politisk fråga på det sättet.
Alltså jo, ja, det beror ju, men det beror ju på vad syftet är. Vad målet är. Att om man ska få, jag tror inte att, att man genom en humorshow kan få liksom folk att byta politiska åsikter.
Nej.
Men däremot så tror jag att det kan vara någon slags ha en terapeutisk effekt.
Mm.
Och så uppfattade jag Bassem Josefs show på Slakthuset i Malmö. Nämligen att han skämtade ju väldigt mycket, dels om så här fördomar mot folk från Mellanöstern, men också så här den internaliserade rasismen som också finns hos typ araber, men också liksom vår egen kritik mot de länderna som vi kommer ifrån, och den liksom, och där kan ju skrattet verkligen vara terapeutiskt liksom. Man kan göra som Maria, skriva förlåt med krönikor eller skämta.
Ja, men det tror jag också, just terapeutiskt, men det är ju något annat än politiskt ändå, skulle jag vilja säga. Alltså så här.
Absolut.
Och jag menar han det lät ju på din upplevelse som att han ändå har stått emot det här, menar jag. Och blivit, alltså det låter ju som att det är väldigt så ena, man vet aldrig var skämtet ska landa, liksom att han kan skämta både på sin på liksom Mellanösternländernas bekostnad, men kan också vara kritisk mot
USA. Precis. Och jag tror att det var, för jag blev förvånad över att han drog så många skämt som handlade om liksom, ja, men lite så här, både internaliserad rasism bland de som själva är araber, men också att vi har ju också fördomar mot varandra, eller fördomar till och med mot folk som ser ut som oss, och att, eller att det finns hyckleri bland de som är religiösa. Att han drev så mycket om det, och att folk ändå tyckte att det var roligt. Och där så kände jag liksom att jag ändå blev så här imponerad av honom. Att han inte slängde ut halva sin show och drog in en massa, nu ska det här vara ett rally mot Bibi Netanyahu.
Nej, nej.
Och så här känsliga frågor till exempel. Han frågade så här i Slakthuset, hur många här är från Mellanöstern och är kristna? Och då var jag en av dem som räckte upp handen, såg mig omkring, sig att vi kanske var så här 15-20 stycken. Och Bassem Josef är själv muslim. Och så sa han så här, många vet ju inte att det finns kristna i Mellanöstern. But we're working on it. Du. Typ vi ska skrämma bort de sista också.
Mm.
Så där, han var ju hela tiden liksom på gränsen. Mm. Och det var ju det som blev så kul också. Mm.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Det är ju också en väldigt allvarlig situation såklart. Men man kan ju tänka sig att en väldigt skicklig komiker kan ju använda den energin och den liksom oerhört spända stämningen till och liksom, ja men, vara en ventil liksom och skruva ur luften lite. Och då kan det ju bli den här effekten att det blir väldigt kul liksom. Det låter ju cyniskt att säga, men jag menar, när det är mycket så allvarliga känslor i omlopp, så finns det ju något att använda av en komiker. Eftersom lyckas man liksom använda den energin och omvandla den till skämt, så blir ju effekten rätt stor.
Mm. Men Bassem Josef har ju också, när han har intervjuats i olika medier, där han då har sagt att så här, Israel liksom slaktar palestinier. De har dödat 30 000. De här 30 000 är inte skyldiga liksom alla till terrorattacken på Israel. Men när han var med, jag tror den första intervjun han gjorde om det här i mitten av oktober i Piers Morgans show, då skämtade han ju väldigt, väldigt liksom brutalt om detta, så att till och med liksom programledaren Piers Morgan liksom kände så här, men oj, kan man verkligen skämta om det här sättet om civila palestinier som dödats?
Mm. You know, it's just like those Palestinians, they're very dramatic. Israel killing us. But they never die. I mean, they always come back. You know, they're very difficult to kill, very difficult people to kill. I know, because I'm married to one. Mm. I tried many times, couldn't kill her.
I mean, there's a dark humor there, and I understand why. Because
no, it's not dark humor. I try to get to her every time, but she uses our kids as human shields. I can never take her out.
Men alltså, programledaren Piers Morgan, han sa ju liksom flera gånger under den här intervjun att nej, men nu måste vi prata allvar om det här. Men Bassem Josef bara fortsatte så här. Han pratade om en av sin frus släktingar som är fast i Gaza, och hur dålig han var eftersom han hade överlevt liksom. Han hade inte lyckats dö.
Och det här var ju väldigt kort efter också, eller? Alltså,
bara typ 7-10 dagar. Mm. 10 dagar tror jag, efter Hamas attack.
För det är ju en rätt vanlig instinkt hos komiker också, att ju mörkare och jobbigare någonting är, desto mer nästan tvångsmässigt måste man skämta om det. Jag kommer ihåg när för några år sedan så läste jag en bok om där man har samlat in skämt från förintelselägren. Alltså att det skämtade så mycket där också liksom, i det här, den här fruktansvärda tillvaron.
Mm.
Att man hade rätt rå, alltså så här galghumor mycket, för som ett slags, ja men som vi var inne på, då blir ju humor väldigt terapeutisk liksom. Den kanske inte den ändrar inte din situation, men den gör den kanske lite enklare, och man behöver den pysventilen typ
för att bara stå ut.
Ja, ja. Mm.
Men jag tror att det är en väldigt svår balansgång här för komiker idag, som både vill vara roliga och som har liksom politiska poänger som de vill liksom föra fram. Och det finns ju liksom några skräckexempel på hur illa det kan gå, där saken blir viktigare än humorn. Jag tycker att Dave Chappelle till exempel, hans senaste special som visades på Netflix, den var fucking plågsam att se.
Mm.
Han satt där nästan så här deprimerad, för att han liksom bara var, han är så besatt av att få rätt mot de här transpersonerna som har kritiserat honom och som tycker att han har dragit så här äckliga och fördomsfulla liksom skämt om dem. Och han är bara fortfarande besatt av det här. Alltså, snubben behöver gå i terapi, men han behöver inte göra liksom en humorshow om det.
Nej.
Och så sitter han där och han drevs ju av ett behov av att han måste förklara sig själv, att han vill få rätt emot dem.
Mm.
Så att det blev liksom så här, jag tycker bara att specialen blev bara mer och mer sorglig. Och jag har ändå hållit framhållit honom som en av de roligaste komikerna som finns. Mm. Och jag tycker det är samma sak med Ricky Gervais.
Ja, gud.
Som också så här, där hans politiska poänger har nu blivit viktigare än liksom skämten. Mm.
Ja, och jag förvånas, för nu har inte jag sett Gervais på ett tag, men jag såg honom för 5 år sedan. Och redan då var han ju helt outhärdlig att se på. Jag var i Oxford och såg honom uppträda där för en fullsatt teater. Alla älskar honom och ändå ska han, det här liksom extremt trötta metakommenterandet. Han drar ett så här halvslappt, förment, liksom provocerande skämt och sen bara, ja det där kommer Netflix klippa bort. Han tror att han är så edgy liksom och så är det så jävla trötta skämt. Och därför blir jag förvånad över att han fortfarande är. Han har inte rört sig ett steg, vad det verkar. Jag har inte sett hans senaste, men ja.
Nej, och Dave Chappelle håller ju också på med det där. Åh, nu kommer jag bli cancelled. Åh, nu kommer jag bli cancelled. Åh, det är så hemskt med cancelkultur. Åh, de är sådana fascister och leninister och maoister och allt vad det är. Liksom. Och, som att det är så här transpersoner som typ styr världen. Och då är det så här, både han och Ricky Gervais, får den ena Netflix-specialen efter den andra. Mm. Utsålda arenor, världen runt liksom. De har fortfarande inte blivit cancelled, men de är ju besatta av det här. Mm. Och jag kallar det liksom att bli så här debattskadad. Ja. Att då tror man att det som folk skriver på Twitter till exempel, att det är sanningen. Mm. Och jag kommer tänka på Ahmed Beran, som är programledare på IFS, invandrare för svenskar på SVT. Han berättade när jag intervjuade honom att han har ju slutat vara på Twitter. Mm. För att man blir bara på dåligt humör. Mm. Och jag tror inte att ens liksom humor tjänar av att man blir fast i hela den här debattspiralen liksom, där
nej visst. Mm. Och där hamnade ju Gervais också. Det var ju mycket att han la upp så här något ett äggkonto med 20 följare, kallade honom för typ högerextrem och så liksom retweetade och bara mina skämt, det är bara skämt, och så blir man kallad fascist typ. Det är humor, man bara ja, du, det är så slappt liksom. Ja.
Precis, det är fortfarande ett äggkonto med 20 följare liksom. Ja. Men däremot så skulle jag vilja höja ett varningens finger för att även Bassem Josef, som ju är en väldigt skicklig komiker, att även han har ju nu fått den här liksom debattsjukan.
Mm.
Nu, för jag har lyssnat på en massa poddar där han har intervjuats. Och nu har han liksom blivit så här besatt av att några har kallat honom för antisemit.
Mm.
Och då har han liksom landat i, för att det är många som tycker så här att, jag menar att hans kritik mot Israel är orättfärdig, och alla vi vet, det är ju väldigt starka åsikter på alla sidor. Men han har då liksom anklagats för att han skulle vara antisemit. Och här vill jag bara säga då att jag har hört honom säga i intervjuer att så här, Hamas är en terrororganisation. Han har jämfört dem med ISIS. Han har sagt att det bästa vore om de inte hade makten. Sen håller inte jag med om all hans kritik mot Israel. Jag tycker att han är lite... Ja, men hans reaktion i alla fall på att kallas antisemit, det är att han då har landat i att termen i sig då har förlorat sin mening. Och så här kan det låta.
Do you get accused of that?
Of course.
Of antisemitism?
Oh, yeah. I'm an antisemitic, yeah. It's funny because in Egypt I was accused of being a secret Jew and a Mossad agent. And now I come to America to be accused of being antisemitic.
And how do you deal with that? What do you say? Do you laugh?
Like this? Ooh. Yeah. I'm so afraid now. It doesn't mean anything. This accusation of antisemitic, it's an empty accusation. It doesn't mean anything now.
But it's one of the worst accusations somebody can make, isn't it?
Why is it? Well,
you know, being accused of being a racist or an anti-Semite.
You understand that I'm a Semite myself, right?
Yeah.
Yeah. So it doesn't make any sense. You understand this?
Of course. In that
and you
respect,
understand
yeah.
like the fact that you say anybody is anti-Semite doesn't mean anything.
Och där så fortsatte han liksom med att prata om att även så här, amerikanska judar som har kritiserat Israels krig i Gaza, att de kallas för antisemiter och att de kallas för självhatande judar. Och det är skolboksexempel på debattsjuka, nämligen att jag förstår att det är jättehårt för Bassem Josef om folk liksom hävdar att hans analyser är antisemitiska.
Mm.
Men det innebär ju för Guds skull inte att antisemitismen då har liksom tappat all sin laddning. Bara för att han liksom tycker att kritiken mot honom är orättvis. Alltså det är antisemitiska hot- och hatattacker över hela världen. Och de har ökat enormt mycket efter Hamas attack. Det har spridits liksom på väggar i Göteborg. Döda judar, halalslakta judar, etc. etc. Men ja, nej.
Men det var också som att han ville både trivialisera den här anklagelsen och alltså vifta bort den någonstans. Och sen så har han ändå, så är han ändå fixerad vid den. Att han vill liksom ha de spåren parallellt. Det är lite, hallå, välj väg här, tack. Kände jag.
Mm.
Precis, och då har han liksom blivit som Dave Chappelle. Dave Chappelle är liksom besatt av transpersoner. Ricky Gervais håller på att tjata om att han skulle bli cancelled. Och Bassem Josef pratar om det här. Och jag tycker att liksom den kritiken som Bassem Josef har haft mot liksom, Israel på många sätt. Han har flera poänger, han överdriver i annat. Men det han har gjort är att han har ju liksom blivit en röst för de civila palestinerna, eftersom hans frus släktingar är fast där.
Mm.
Och han har liksom kunnat ta upp det här på, liksom, på ett humoristiskt liksom, sätt också. Men nu liksom han blir mer och mer av en liksom, aktivist och liksom, att han går in att nästan blir någon slags liksom, vill påverka politiskt, så tror jag att nej, men jag tror att han... Jag tror att det är liksom fel väg för honom att gå, helt enkelt.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Men det är klart att det finns ju humor, enormt mycket humormaterial för honom att han nu har gått varvet runt. Att han tvingades ju lämna Egypten där han var en av de mest kända komikerna för att regimen anklagade honom för att vara Mossad-agent åt Israel. Och nu så är det liksom äggkonton och andra som liksom anklagar honom för att vara antisemit.
Mm.
Så att det är ju... Ja,
hur man än vänder sig har man rumpan bak. Eller tvärtom. Klipp bort det kanske.
Precis.
Mm.
Men det var också så här, apropå på Mossad, så var det också ett av hans skämt under showen i Malmö. Nämligen att det var ju så här telefonförbud. Man fick inte filma.
Nej.
Eller ta bilder överhuvudtaget. Men så fort han kommer in så åker ju telefonerna upp. Och då så sa han så här, han bara, Habibi, det här är anledningen till att ingen litar på oss. Vi kommer från diktaturer, vi borde vara bra på att följa regler. Så här. Jag ser din telefon och det här är anledningen till att vi aldrig slår Mossad för att vi har så dåliga spioner. Liksom.
Du har lyssnat på Gräv bort Skåne, en podd från Sydsvenskans kulturredaktion. Producent är Gustav Wirtén. Klipper gör David Hylander. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Och klippen kom från YouTube och Spotify. Följ oss där du följer poddar. Hej svejs.
Hej då. Ha det.